Låt oss gå tillbaka till Romarbrevet, första kapitlet. Det var ju där vi upptäckte att vi har att välja på att älska skaparen eller det skapade. För när Paulus skriver sitt stora lärobrev, Romarbrevet, så tror jag det egentligen är den gamle judiske teologen som skriver. Han är inte ute efter att komma med något nytt budskap, utan att egentligen utlägga skrifterna, som det hette på hans tid, alltså Gamla testamentet. Och i första kapitlet här så beskriver han syndafallet, fast utifrån en evangelisk ståndpunkt, om jag får säga det så. Och där Gamla testamentet liksom ger en yttre berättelse av syndafallet för att lära oss vad synd är respektive rättfärdighet. Det fann vi ju förut var viktigt att vi ska förstå ensamhet och gemenskap. Då ger ju Gamla testamentet en beskrivning utifrån. Två träd, och så gick de där och tittade på de där träden, och så kommer en orm, och så hände det, och sen hände detta, och fikonlövet. Nå, i Romarbrevet 1 så ger Paulus oss istället, ska vi säga, en beskrivning inifrån. Och då kanske man på sätt och vis känner igen sig själv bättre. Och därför ska vi läsa här ett stycke och försöka att se likheten med syndafallsberättelsen och skapelseberättelsen. Vi börjar i 16:e versen. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst, men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva genom tro. Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbas all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa, men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Om vi ska titta lite på den 19:e versen. Därför att den innehåller i grekiska någonting som är svårt att få fram i svenskan. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se, står det. Vad menar Karl med det? Ja, det är en dålig översättning. Det betyder, det som står i grekiskan betyder ungefär detta, att den kunskap man kan ha om Gud har Gud gett som en uppenbarelse inne i människan. Gud uppenbarar sig själv. Han ger sig själv till känna, är kanske ett rätt så bra svenskt uttryck, inne i människan. Det Paulus vill ha sagt med de här orden, det är att alla människor någon gång möter Gud. Det behöver inte vara så dramatiskt som när Paulus mötte Herren på vägen till Damaskus. För många kanske det bara känns som en längtan, en längtan efter något annat. Jag är sökare, brukar många säga. Och går och prövar alla möjliga budskap och sammanslutningar. Och jag tror att det där är att Gud har gett sig till känna. Ingen kan komma till mig om inte min fader i himlen drar honom, säger Jesus. Så alla vi som är här, vi har mött Herren. Även om du kanske inte har gjort det så där överväldigande dramatiskt så det skulle gå att skriva en liten pocketbok om det. Med flammor av eld på utsidan eller någonting sånt. Du måste på något sätt ändå ha varit utsatt för Herrens vana att ge sig till känna för människor inne i människan. Annars var du inte här. Och det här är grunden för vårt kristna liv, att Gud ger sig till känna. Gud vill på något sätt inte upplysa oss så vi blir docenter i teologi, utan han vill på något sätt höra av sig inne i dig och mig för att vi ska få en längtan efter hans person. Han börjar att på något sätt klargöra inom oss vem han är. För det är den stora frågan, vem är Gud? Och det han då liksom börjar att avslöja för oss. Det är det som står i 20:e versen, hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet. Hans särställning börjar klarna för oss. Hur otroligt mycket större och hur otroligt annorlunda han är jämfört med vad vi kan tänka eller grunna ut. I 23:e versen uttrycks samma sak med orden den oförgänglige Gudens härlighet. Det där, det vill han till varje pris få klargöra inne i dig och inne i mig. Och om du håller ett finger i Romarbrevet 1 så ska vi ett litet ögonblick göra en utflykt till andra Korinthierbrevet 3. Och läsa den sista versen. Ja, vi kan läsa både 17 och 18. För där står ju talat om frihet i 17:e versen och det hade ju kommit underfund med att det är ett bra begrepp. Herren, det är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Förvandlas till en och samma avbild, står det. Det är ett intressant begrepp. Gud skapade människan till sin avbild. Och det handlar inte om att någon gick med måttband och mätte upp Gud och så gjorde vi någon sorts modell i skala 1-50 eller någonting sånt. Och så blev det du och jag. Utan det här med att vara Guds avbild är något mycket mer dynamiskt. Paulus talar om att när vi utan slöja för ögonen ser Guds härlighet, alltså när vi lär känna vem Gud är, då förvandlas vi av den synen. Därför att en stark personlighet präglar sin omgivning. Och Gud om någon är älskvärd i ordets allra djupaste mening. Han är verkligen värd vår kärlek. Och om problemet med oss människor handlar om att vi egentligen älskar gåvorna och inte givaren, så kanske det kan bli en väldig chock för oss när vi upptäcker vilket idiotiskt val vi har gjort. Att vi har satsat på skräpet. När vi kunde ha, så att säga, låtit vår kärlek få strömma till Gud. Och därför kanske det är väldigt viktigt för oss. För det första, vi får tröttna på kärleken till det skapade. Och att när så sker, vi får ta emot en uppenbarelse om vem Gud är. Så att vår kärlek verkligen kan få riktas till det som den är skapad för att tillhöra. Och det här är ju ingen prestation, det är ingen ansträngning. Det är inget som du och jag liksom biter oss samman och nu ska vi verkligen satsa på att älska Gud här. Utan i det ögonblick du är redo att släppa det andra. Och du får se vem Gud är. Hans härlighet börjar att uppenbaras i ditt inre. Så liksom riktas din kärlek om till honom. Det är ingenting som du gör. Det sker bara. Vi kallar processen för omvändelse. Och när det sker, förstår du, så blir du hans avbild. Du börjar att utstråla någonting av detta som du har blivit påverkad av. Du går inte opåverkad ifrån mötet med den oförgängliga Gudens härlighet. Gör du det, är du inte riktigt klok. Utan istället är det så att om du med ett ärligt och öppet sinne får lära känna den Gud som finns, så börjar du på något sätt att ta emot hans egenskaper, kanske jag skulle säga. Inte så att du blir som Gud, men att du blir som en avbild. Du blir aldrig en sol, men du blir en måne. Du lyser aldrig med eget ljus, men du reflekterar det ljus som faller på dig. Nu går vi tillbaka till Romarbrevet 1, ska du se. I 17:e versen så står det så här: i evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud. Egentligen står det i grekiskan: i evangeliet uppenbaras nämligen Guds rättfärdighet. Och grekiskan är ett intressant språk. Båda de här översättningarna är fullt tänkbara. Vad är det för intressant med evangeliet? Jo, det hjälper oss att ta emot en uppenbarelse i vårt inre. När vi läser med våra ögon blir vi liksom mer mottagliga, vi blir mer öppna för att förstå vem Gud är. Inte så att vi kan begripa det i oss själva hur mycket vi än läser, men vi blir på något sätt mottagliga för andens påverkan. Ordet och anden påverkar oss tillsammans. Och då öppnas vi för den förvandlande kraft som, så att säga, evangeliet erbjuder. Som det står i 16:e versen, det är en Guds kraft, evangeliet, som räddar var och en som tror. Som förvandlar oss. Och om vi nu jämför det här med skapelseberättelsen. Adam var skapad till att vara Guds avbild. Och då förstår vi att detta innebar att Adam före syndafallet levde i ett oerhört medvetande om vem Gud är. Uppfylld av det medvetandet, positivt uppfylld. Vi ser också att när Adam faller i synd så förlorar han direkt insikten om vem Gud är. Utan när Gud kommer, när aftonen svalkas som det står i första Mosebok 3, så springer han och gömmer sig. Han vet inte längre vem Gud är. Gud är plötsligt en främling för honom. Och därför säger Jesus i sin förbön för lärjungarna, Johannes 17:3, säger han till Fadern: det är evigt liv att lära känna dig, den enda sanne Guden och den du har sänt. Därför att det innebär i sin tur att vår kärlek till Fadern frigörs. Och då blir vårt liv sunt. Men den processen kan aldrig komma till sin rätt förrän vi har tröttnat på det andra. Ta nu inte detta som att du måste ut i världen och leva loppan i några år för att kunna älska Gud. Jag menar inte så. Men jag bara försöker ge en profil till det jag sa första timmen. Att vi kan så många gånger gå ut till människor med det glada budskapet. Och de tycker inte det är något glatt budskap. Nej, de är inte framme ännu vid den punkten där de upptäcker att detta är ju lösningen. I evangeliet uppenbaras Guds rättfärdighet. Och då påverkas du och jag så till den grad att vi börjar förvandlas så att säga till hans avbilder. På denna sidan graven blir den processen aldrig färdig. Men vi kan ändå uppleva en försmak av vilken enorm välsignad påverkan vi kommer att utsättas för när ingenting längre skiljer oss ifrån Gud. Vi kan ju bläddra igen till framåt till första Johannesbrevet, det tredje kapitlet. Där vi läser de två första verserna. Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Världen känner oss inte därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn. Men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Då, när ingenting längre skymmer sikten, och vi får se honom sådan han är och på djupet lära känna honom och hänföras av hans person, då kommer vi att bli honom lika. Och det är inte konstigare än att tyskarna före andra världskriget blev som Hitler allihopa. De hänfördes av hans person. Det här är en egenskap som finns inbyggd i vår natur. Den kan utnyttjas av onda förebilder. Men den är egentligen tänkt, den är skapad till att så att säga ha sin upphängningspunkt i Gud själv, för att vi med den utgångspunkten ska kunna leva och fungera som Guds avbilder. Världen känner oss inte, säger Johannes, därför att den aldrig har lärt känna honom. Och med det menar han att vi har i alla fall lärt känna Gud en del. Och när vi har gjort det, så betyder det att vårt liv också då har förvandlats av vårt medvetande om vem Gud är. Därför det är den stora förvandlingskraften i våra liv. Att vi verkligen lär känna den Gud som finns. Det är det livet vi är skapade till att leva. Det var det livet Adam levde före syndafallet. Om du bläddrar lite grann bakåt i första Johannesbrevet i andra kapitlet och tredje versen. Så säger Johannes så här: Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Och det läser många och tänker så här, att när man är kristen är det väldigt viktigt att man håller buden. Så då får man lägga på ett kol, men det står ingenting sånt. Utan istället säger Johannes något helt annat. Han säger så här, att om du upptäcker att du håller buden, så är det ett tecken till att du har lärt känna Gud. Därför det är den enda väg som finns till förvandling i våra liv. Då på nytt börjar våra liv att fungera så som de är konstruerade att fungera. Då har kärleken till det skapade fått ge vika och ersatts av kärleken till skaparen. Och du har lärt känna denne skapare. För det är förutsättningen för att vi ska kunna älska honom. Så länge vi istället går omkring med alla möjliga tankar av besvikelse och undran och Gud vill nog inte ha mig och alltihopa det där. Som vi alla kanske brottas med på något plan, i något sammanhang. Så är det ändå ytterst därför att vi har inte lärt känna honom. Det är det vi är skapade till. Vi går tillbaka till Romarbrevet 1. Därför att när Gud nu uppenbarar sin rättfärdighet, så blir det samtidigt till rättfärdighet för oss. Det är det som är det knepiga. Rättfärdigheten, hur kan rättfärdiggörelse av tro fungera bättre än rättfärdiggörelse av gärningar, säger folk. Eran rättfärdighet, ni som är kristna, den är ju helt akterseglad. Det gäller ju att göra något. Man får ju spotta i händerna och sätta igång och göra något. Det är väl det som är rättfärdighet. Istället för bara gå omkring och ha någon sorts allmän åsikt om ett budskap som ju verkar helt uppåt väggarna. Ja, om vår kunskap bara är en kunskap om andliga ting, så kan det hända att det inte förvandlar oss så mycket. Men om vår kunskap, om fästet för vår tro egentligen är medvetandet i vårt innersta om vem Gud är, så ska du vara en väldigt hårdkokt människa om du inte ska bli förvandlad. Och du behöver inte gå omkring med det lilla kyrkofromma småleendet i alla väder. Människor kommer ändå att se att det har hänt något med dig. Du kan helt spänna av och koppla loss. Det där sköter Gud. Du bara återspeglar hans härlighet. Och då är ju frågan, hur går det där till? Jo, vi får en liten, väldigt viktig upplysning. Ska vi se på klockan? Ja, vi har lite tid. Tjugoförsta versen. Där talar Paulus om människor som har tagit emot en sådan kunskap. Kanske inte den slutgiltiga, eller förvisso inte den slutgiltiga. Men på något sätt man har tagit emot en visshet i sitt innersta om vem Gud är. Och så kommer det inte till uttryck. Det får ingen förkörsrätt, det får ingen... Inget, ja, man tar inte vara på det. Och så står det så här, de har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Och det där är väldigt vardagsnära. Om du vill träffa en i äkta mening rättfärdig människa, så leta efter en som är tacksam. Därför att den rättfärdighet Gud vill föda fram i våra liv har med tacksamhet att göra. en tacksam människa har en fantastisk förmåga att glömma sig själv och ge ut av sig själv. Och att ta emot gåvor och kärlek och välsignelse från en tacksam människa, det är alltid ljuvligt. Man får aldrig tacksamhetsskuld och upplever aldrig vad pinsamt det här var och hur ska jag kunna bjuda igen och alltihopa det här. Utan man bara tar emot det med stor glädje och rycks liksom med in i glädjen. Adam var skapad till att leva av tacksamhet. Och det tror jag är så viktigt. Att se Guds person och hänföras av hans person till ett ständigt utflöde av tacksamhet. Jag hade förmånen att besöka Frank Mangs. Han är ju något av en grand old man i kyrkosverige. 90 fyller han väl nu i dagarna. Var hemma hos honom i höstas. Och jag hade bett att få komma hem till honom för jag ville få höra lite grann hans perspektiv. Han har ju varit med så länge och sett många saker både komma och gå. Och det har ju inte jag. Det kunde vara skojigt att fråga en äldste broder verkligen om ett och annat. Då fram på slutet av vårt samtal så kommer Frank in på det här, hur fantastiskt det är, som han sa, att Gud har använt mig, en bondson ifrån Närpes i Österbotten i Finland. Jag som bara är en mask i gruset. Och jag hajade till och tänkte, det där med mask i gruset, ja, det låter ju inte särskilt modernt. Det kan man ju inte komma och säga till folk att du är bara en mask i gruset. Det blir ju ingen människa glad av. Men han kunde säga det på rätt sätt. För honom var inte det någonting som plattade till honom. Det var inte något sorts uttryck för någon självfördömelse och något ältande av gamla mindervärdeskomplex. Utan för honom var det en fantastisk tanke om vilken Gud vi har. Tänk, jag som ingenting betyder och jag som bara totar till det för Gud. Tänk att han vill jobba ihop med mig. Och man förstod ju plötsligt, åtminstone jag gjorde det i den stunden. Inte undra på att karln har fått föra så många till Gud. När han har en så oerhört positiv syn på Gud. Och en sån tacksamhet. Ska vi sluta dagens övningar med att läsa om en intressant människa. Jag läser ofta om henne. Jag älskar att läsa om henne. Hon står i Lukas andra kapitel. Hon är så otidsenlig så att hon skulle nästan spärras in. Men hon är jätteskön. Profetissan Hanna, Lukas 2:36. Du vet, den yttre situationen är den här, att man bär fram Jesus barnet i templet 40 dagar efter hans födelse för att offra två turturduvor som det var föreskrivet i lagen. Och prästerna och leviterna och tempeltjänarna, de tyckte det här var bara en förrättning i mängden, ungefär som en kyrkoherde som har 18 begravningar i veckan. Och de hade ingen aning om vad det var för en liten kille som bars fram i templet. För att den helige ande avslöjade det inte för någon av dem. Utan Gud hade sina förtrogna i denna stora religiösa apparat. En gammal gubbe kommer kutande nerifrån stan. Och en gammal tant kommer ut någonstans ifrån något skrymsle. Och vi ska läsa om tanten. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. Hon var till åren kommen, som ung hade hon varit gift i 7 år. Och sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Och vi kanske kan anta att vi kan ta Hanna lite åt sidan efter det här och säga, vad väldigt vad du ser glad ut. Är du alltid så där glad? Du har väl inget att vara glad över? Varför är du inte deprimerad? Änka efter 7 års äktenskap och sen levt ensam i alla år och nu 84 år gammal och alla dina jämnåriga döar för länge sedan och här sitter du. Det var väl inget roligt livsöde? Varför gnisslar du inte löständer, kära Hanna? Varför är du så glad? Det märkliga är, förstår du, att när Gud får uppenbara sin person i oss, då frigörs vi från kärleken till det skapade. Och det betyder alltså att vi kan gå in i en situation som Paulus säger, jag kan finna mig i rikedom och jag kan finna mig i fattigdom. Jag kan vara hungrig, jag kan vara mätt, jag är förtrogen med allt. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. I honom. Vadå? Jag känner honom. Och det är den stora kraften i mitt liv. Det är det jag lever av, att jag känner honom. Det ger mig kraft att befinna mig i alla sorters situationer. Och att ändå leva rätt. Det är rättfärdighetens grund det här, att vi känner honom. Och att den kännedomen som vi har om hans person, inte bara om alla möjliga andliga tekniker och lagar och principer och paragrafer, utan att vi känner en person som är uppenbarad i vårt innersta och att det frigör tacksamhet. Det förstår du. Det är rättfärdighet. Det är vad evangeliet vill uppenbara tillsammans med Guds ande i våra liv. Och då lösgörs vi till att leva det liv vi är skapade att leva. Det vi är konstruerade för. Vi är som gjorda för att drivas av tacksamhet. Har du en bil som ska gå på 98 oktan i bensin och du häller i diesel, så står den still. Den går att använda till mycket, men inte som en bil. Och häller man fel drivmedel i dig och mig, så kan vi också användas till ganska mycket, men inte till det vi är konstruerade för. Nu ska vi be tillsammans. Fader, vi längtar efter att verkligen utan slöja för ansiktet få se din härlighet. Och att vi som månen ska få lysa med lånat sken. Människorna ska kunna se våra goda gärningar och prisa vår fader som är i himmelen, säger du. Inte prisa oss. Och vi ska själva få stämma in i den lovsången. Därför ber vi dig idag, Fader, frigör tacksamhet i våra liv. Tacksamheten över att vi känner dig. Även om vi inte känner dig fullständigt. Låt den kännedom vi har fått få frigöra den tacksamhet som förvandlar vårt liv. Vi ber dig, Herre, att allt det som kan stå i vägen för det flödet av tacksamhet ut ur oss, att du ska åtgärda det under de här dagarna. Det vi kan gå bära på av besvikelse, förvirring, otrygghet, rädsla, misstänksamhet, övergivenhet. Vi ber dig, Fader, att du undan för undan ska lyfta sådana bördor av oss. Och att du ska lösgöra oss från kärleken till det skapade. Så att kärleken får tillhöra dig som är skaparen. Och att tacksamheten frigörs som en källa av friskt, levande vatten ur vårt innersta. Vi tackar dig, Fader, i Jesu namn. Amen.